Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Kära lyssnare, så vill jag hälsa er välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck. Jag har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutbysekten. Träffade därefter Rigmor Robert som ska få presenteras alldeles strax. Och vi startade Sektpodden, Rigmor.
Ja, Rigmor är läkare och psykoterapeut och vi var jag var aldrig fiende till dig, men du var bra så arg på mig och skrev bland annat i Aftonbladet vilken skitstövel i princip du tyckte jag var.
Och nu sitter vi här flera år senare som bästa vänner.
Ja, riktigt, riktigt goda vänner har vi blivit. Ja.
Och det är väl livets mysterium om någonting, eller hur?
Mm. Vi har haft några reprisavsnitt därför vi har inte kunnat spela in. Vill du berätta hur din sommar har varit, vår sommar har varit?
Mm. Jo, men och jag tror att de flesta av våra lyssnare har kanske sett, jag har berättat lite grann på Facebook. Redan i våras så skrev jag att att jag hade sjukdom i min familj som gjorde att vi några tillfällen så var vi tvungna att hoppa över något avsnitt och så vidare för att jag var tvungen att finnas till hands. Jag ville då inte berätta exakt vad det rörde sig om, men jag har valt nu att berätta att min pappa gick bort den 26 juli efter en ganska kort tids sjukdom i cancer. Så det har varit väldigt, väldigt snabbt och väldigt intensivt från att vara fullt frisk och fortfarande vara igång med eget företag. Han blev inte mer än 70 och var som verkligen full av liv. Och jag har haft en väldigt nära relation till min pappa.
Alltså ni är ju lika. Det kan man se. Och du har ofta sagt till mig, nej men jag var pappas flicka när du var liten, så jag tror ni har upplevt känt er besläktade i sättet. Och faktiskt påminner ni om varandra i utseendet också, fast du är en vacker tjej.
Han var en skäggig karl. Det, så är det. Jag känner mig ju lik pappa. Även lik mamma på vissa områden också, så absolut.
Men temperamentet påminner ni om.
Precis. Och känslosam ibland och pratar mycket och gärna kanske i vissa lägen och
är vi glada
mycket
för
social här. Och sådär. Mm. Ja. Det har varit det har varit en tufft halvår, eller man ska säga, tillbaka knappt det ens en gång i tid. Och därför så har den här sommaren inneburit att jag har varit nästan hela sommaren nere i Göteborg där min mamma bor då, och min bror och min släkt. För att finnas där för pappa. Vi var nere på midsommar för att fira midsommar. Och sen efter det så blev pappa akut mycket sämre. Och fick åka in till sjukhus veckan efter midsommar. Och sen blev han kvar där tills han gick bort. Och han svävade liksom mellan liv och död i perioder under de veckorna. Så jag var kvar, jag kunde inte lämna varken honom eller mamma eller min bror. Så att vi inte riktigt hela den perioden, vad det nu blev, 4-5 veckor, men nästan så varvade vi och sov på sjukhuset hos pappa och så vidare. Men, och han var väldigt dålig, så att på ett sätt så var det skönt när han fick somna in, eftersom man vill inte att någon man älskar ska behöva lida eller, eller bli ett bara liggandes. Men, och det kanske är den första känslan, men sen så kommer ju sorgen och saknaden också. Jag tror inte jag riktigt har förstått det än. Begravningen har inte varit än. Och den tror jag kanske kommer att innebära att det sjunker in mer. Och så. Men jag är väldigt, väldigt tacksam att jag fick tillbringa så mycket tid med pappa och även med mamma och min bror under den här veckorna. Och jag kan också känna, utifrån den situation som mitt liv har varit, där jag har så många år försvann i min familjerelation, även om jag aldrig kapade banden med min familj under Knutby-tiden, så var den ju inte vad den skulle ha varit om Knutby inte hade funnits.
Mm, klart.
Och därför så känner jag att det är 20 år som jag... jag sa det till någon vän, eller jag skrev till någon vän att under den här perioden i sommar att de här förlorade åren är liksom en sorg i sorgen som nu är. Men tacksamheten över att jag får vara nära nu är större ändå än den sorgen. Men den finns ju där.
Mm.
Så därför kändes det otroligt viktigt att få finnas där så intensivt som jag har kunnat. Och jag är väldigt, väldigt glad över att jag har kunnat, när det gäller arbete och även podden, och att min familj är här hemma vid. Min man och mina barn också tillät mig att vara så, vad ska man säga, i det.
Men jag märker ju det också. Vi brukar ju ha kontinuerlig kontakt. Men det var som att du var, som du säger, i det.
Mm.
Jag brukade skicka en hälsning till dig ibland. Typ, ring om du, när du får lust. Eller så.
Mm.
Ja.
Mm. Nej, men så det har varit en speciell, och är fortfarande en speciell tid. Jag känner mig ganska sliten.
Så. Ja, men det är ju det.
Mm.
Och nu har vi återsätts idag. Och vi hade... Vi pratar som alltid när vi träffas, att det bubblar och bubblar och bubblar på. Men jag föreslog ju faktiskt att vi tar en paus med podden.
Mm.
Därför att du kan behöva, man vet liksom inte, när det skakar inom en människa så vet man inte hur påverkad eller ansträngd man kanske är.
Nej, men
när du... Hur kändes det när jag sa det?
Ja, men först så, jag hade ju, var ju helt inställd på att nu ska vi sätta igång igen med podden. Och, men samtidigt som jag också inser någonstans att jag är nog, alltså jag är väldigt trött. Jag ska ju också berätta att mitt i allt det här under sommaren när det här hände, så var vi tvungna att flytta ut. Vi har ju hållit på att bygga hus. Och huset är inte helt färdigt, men vi var tvungna att lämna den lägenheten som vi hyrde. Så det här fick min man och mina barn med hjälp av sin familj ta tag i utan mig. Att färdigställa och skyndsamt flytta allting. Så jag kom ju hem till ett fullständigt kaos som ingen kunde ha ordnat det bättre än vad det gjorde. Så det är verkligen ingen skuld på något sätt, utan det är bara fakta liksom. Men det gjorde ju inte, det var inte riktigt vad jag behövde komma hem till, utan det var, så det kändes... Det har varit kaosartat, kan man väl säga. Så att när du föreslog det så kan jag nog känna att det är nog klokt. Även om jag var helt inställd på att jag ville sätta fart. Liksom.
Mm.
Ibland är det bättre att bromsa innan.
Man... Jag tror det.
Ja.
Jag tror det. Jag hade svårt att sova i natt. För jag var i tankar runt dig.
Mm.
Men det kom... Kan ju ta det nu kanske, att Jag läste en medicinsk artikel ganska nyligen som jag blev så, tyckte var så otroligt fascinerande. Därför den handlar om neurokardiologi, alltså hjärtats nervsystem.
Mm.
Och idag talar man alltså om the little brain in the heart, den lilla hjärnan i hjärtat.
Mm.
Och det är så intressant att man har inte vetat om tidigare. Man har liksom inte varit inställd på att vad är det där för lite vävnader mellan de här strukturerna innanför hjärtsäcken. Och så har man tittat nu lite närmare, och så ser man, nej men det är ju nervceller. De liknar hjärnans cell, alltså hjärnan uppe i huvudet. Och de här, det ligger som ganglier, alltså små anhopningar av sådana neuron eller hjärncells liknande, som gör att man talar idag om den här lilla hjärnan som sitter i hjärtat. Och det har ju varenda människa varit med om, att när man blir känslomässigt berörd,
ja,
eller hur?
Ja.
I det här fallet kanske, ja, oron och sen sorgen över din pappa, men också i förälskelsen eller när man är rädd. När man är upprörd och där, då får man ju ändrat blodtryck. Man kan se på en människa ofta, man blir liksom flammig i ansiktet eller. Men man känner ju hjärtklappningen. Och att hjärtat reagerar på det här sättet. Och då har man nu börjat göra experiment och titta, ja men det är konstigt, de här nervcellerna som sitter i vårat hjärta, in i hjärtsäcken, runt hjärtat då. De har förbindelse med hela perifera nervsystemet i kroppen och kontakt med hormonsystemet i människan. Och förstås har små nervtrådar som går via, går in ryggmärgen, går in och når upp i huvudets
storhjärna.
Det finns ju en lillhjärna i nacken, men det här är liksom en annan. Lillhjärna. Det här är hjärtats lilla hjärna. Ja, men då tänker jag på att det här har ju poeterna och de vackra sångerna och religionerna och vårat vanliga, alltså att man, nej men jag känner i hjärtat det och det och jag är orolig i hjärtat. Att vi har på något sätt vetat det. Men då är det så kul och fascinerande när det vi kallar vetenskap får, ja, teknologin så att man kan undersöka.
Ja, men att man får ord på det på ett konkret sätt.
Ja. Och bild på det.
Ja,
jag visade dig bilder här, hur det ser ut.
Ja.
Ja, och jag då som har tyckt så mycket om, det gör ju du också, om att vara med djur.
Mm.
Och sociala djur, alltså flockdjur. Hundar.
Mm.
Du har en hund, jag har två.
Mm.
Hästar.
Mm.
Alltså jag är ju tokig i min märr. Tänk om det, jag tror inte att neurofysiologerna på djursidan kanske har börjat undersöka det här. Men hästens, de här stora, otroliga, som jag ser det, vackra djuren. De har ju en hjärna som är stor som en kokosboll. Men tänk om det är så att de också har en hjärtats hjärna. Det skulle stämma väldigt bra med deras känslighet och deras liksom förmåga att kontakta oss och visa emotionell. Med flyktdjur så rädslan ser man ju direkt att de drar sig undan, hoppar till om det är något. Men
ja, men
vad tänker du när
jag tänker på hundar då, eftersom jag har en hund, och jag tänker på hur de, för alla som hundägare, så är det ju inte någon nyhet att en hund ofta känner av stämningen eller känner av känslor hos sin ägare eller de som finns runt omkring. Jag tänker på min hund Bosse nu under, jag tänker dels på var ett tillfälle när jag fick ett jobbigt besked om pappa när jag fortfarande jobbade i våras. Så jag grät på jobbet. Jag har fantastiska arbetskamrater som har verkligen stöttat mig. Och Bosse är ju med mig på jobbet.
Det där tycker jag är fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt, bara det i sig.
Men vilken underbar arbetsplats. Att du kan ha med honom.
Ja, men han har varit till stor hjälp många gånger, på tal om det här med att hundar känner. Och att de, men just det här tillfället då när jag var ledsen, då, han kom ju direkt och lägger sitt stora huvud i mitt knä och liksom vill trösta. Och jag vet även när pappa...
Han är alltså en engelsk bulldog.
Han är en engelsk bulldog, en old English bulldog, ja, precis. Som är ganska bufflig och i vägen jämt och egensinnig och mycket vilja. Men i de här stunderna så blir han bara med sina ögon tittar. Och jag vet att en pappa var dålig i vid perioder. Så, och jag brukar ha med mig bossen och åkte ner, för jag har varit ner och hälsat på mycket i Göteborg då, nu under våren. Så kunde han ofta gå fram till pappa när han kände sig hängig och sådär, och bara lägga huvudet i knät eller liksom köra den här nosen, att trycka den mot honom och sådär.
Mm.
Så pappa sa, han känner. Och det, ja, så det är fint.
Ja, det är jättefint.
Ja.
Jag tänker på då, alltså jag har ju, det är ju lustigt, men jag vill alltså när jag ska somna så tycker jag det är jätteskönt att ha en sån här ljudbok i öronen.
Mm.
Och när vi pratar om hjärtat nu så är det så att Daniel Bergman, han är son till Cabularity och konsertpianisten och Ingmar Bergman.
Mm.
Och han har ju skrivit en bok som kom förra året som heter Hjärtat. Om vi nu fortsätter på det temat.
Mm.
Ja, och så har han som omslagsbild så har han ju valt den här Nils von Dardels det brinnande, ett hjärta i brand. Så heter det, ett hjärta i brand. Och så det är en lite naivistisk målning som är gjord av ett hjärta, och så brinner det upp till, och så är det någon liten trumslagare som kanske slår takt, hjärtrytmen på något sätt. Ja, så. Och sen så är det en stege där människor klättrar. Och då tänker jag på, visst du, när jag var ung, det här är ju inte 100 år sedan, men 50 år sedan i alla fall. Ja, men det var innan Kalle och jag blev ett par. Och så var det en man som tyckte om mig eller uppvaktade mig lite grann. Och så gav han mig en bok av den här ryske poeten Majakovskij. Vladimir Majakovskij. Han levde 1893 till 1930. Och sen så hade han skrivit i den boken till mig så här. På ett hjärta i brand ska man klättra med kärlek. Och eftersom den där Nils von Dardels målning är signerad 1930, så förstår jag ju att då hade Majakovskijs dikt kanske redan översatts. Och att den verkligen beskriver hur man klättrar med kärlek på ett brinnande hjärta.
Mm. Det är vackert.
Det är vackert. Det är ju konstigt, för den unge mannen och jag, vi träffades ju aldrig mer sen. Jag har inget minne. Men tänk vad de orden har stannat.
Ja. Men du, när vi pratar om det här med hjärnan i den lilla hjärnan i hjärtat, så tänker jag nu vi pratar om att ta en paus med podden, alltså en paus, vi tänker att vi ska komma tillbaka och vi tänker att vi ska använda den här tiden till att
och hur ska vi använda den?
Ja, men precis. Jag tänker att när du säger lilla hjärnan i hjärtat, så tänker jag på våra samtal, hur podden uppkom.
Ja.
För jag vet, vi pratade här innan du och jag, liksom, vad betyder podden för oss? Vad är? Och så sa jag spontant att men podden betyder nog faktiskt mest vår relation, din och min. För det var så det började, våra samtal, som inte handlade om massa fakta och forskning och sånt där, utan det handlade om ett samtal från hjärta till hjärta. Där vi liksom kunde prata fritt med varandra. Och där vi inte bara pratade, vi pratade inte ytligheter, utan vi verkligen kom nära och ner på djuphet. Och där vi till slut bara, men det här skulle vi kunna dela med fler. För det kändes som att det var sådana fantastiska samtal som gav oss så mycket. Och då tänker jag, det är ju det som är sektpoddens hjärta. Nerv, brinnande liksom, som ska vara på något sätt i grunden. Och jag tänker att då vill jag, och jag tror att du vill också, använda den här tiden när vi har en liten paus, att du och jag fortsätter våra samtal.
Klart vi gör det. Ja. Vi är vänner.
Eller hur?
Vi är vänner. Men Emma, du sa ju så här till mig att när du inte mådde bra nu, när vi återfick kontakten, att det kanske, jag kanske till och med har symptom som vid så kallad utmattningsdepression eller utbrändhet eller att man går in i väggen som det brukar kallas. Jag kanske skulle vara sjukskriven eller gå i terapi och sådär. Och då kunde man ju tänka sig, ja men du och jag, man kan säga att våran första period, vänskapen, det var ju en slags terapeutisk relation, men inom vänskapens ramar.
Mm. Ja men ja, vi hade ju ändå, vi bestämde ju träffar där vi hade samtal.
Alltså
ja.
Visst var det så?
Terapeutiska samtal till att börja med, som ju var livsavgörande för mig då.
Och nu... Och då förekom jag dig, men då hade du haft samma tanke till det. För jag sa till dig då att om det skulle bli så att det är aktuellt för dig att gå i terapi nu, då är de broarna rivna, för att vi står för nära varann idag. Så jag kommer inte vara din terapeut, men kommer att fortsätta att prata förtroligt och kanske dela drömmar och sådana saker. Men jag är, liksom innan vi kände varann så väl, så kunde jag vara som en läkare, som en psykoterapeut för dig. Och idag så är vi vänner. Och då kan, om det blir på det sättet, så kommer du och vända dig till någon annan.
Ja, men det var på ett sätt väldigt skönt att du sa det. För att man kan ju känna sig som att man, ja, men jag borde gå till Ring och få henne, känner jag ju. Och man kan känna sig att man skulle svika om man inte då liksom, sådär, du vet, man får så dumma tankar. Men jag tänkte veta så här, att om jag, utifrån att jag ändå känner att det är mycket som kommer i kapp med det här, man inte, tänker inte bara på saker från Knutby, utan det är, liksom, det är på något sätt man går igenom hela sitt liv, det är mycket som händer igen och så vidare. Och,
även ja. Knutby, det, jag tänker så här att livet... När man, när åren går, så är det ofta nästan som en spiralrörelse. Mm. Att kanske även Knutby-erfarenheterna kommer i kapp i ett annorlunda perspektiv idag än för 4-5 år sedan.
Ja, precis. Ja, men exakt. Och färgad av vad jag nu har mött av livet. Och liksom, hur blev mitt liv efter Knutby? Och vad har hänt om man reflekterar och så vidare? Och då tänkte jag just att jag kanske borde gå... liksom att prata med någon, för så mycket har jag ändå inte pratat i terapi, och då tänkte jag just att alltså, det skulle nog inte vara bra att gå till Rima, för nu är vi för nära vänner. Så att, och så förekom det mig, vilket var väldigt skönt. För jag vet att du har sagt till mig nämligen att Rigmor, att gå till en terapeut, det är att kunna säga saker som man sen får ångra. Och det kan man inte göra. Alltså, saker man säger till en vän, de på något sätt har man sagt och de finns där. Och jag kan inte gå tillbaka och säga nej, men jag ångrar mig det där jag sa. För det är liksom...
Det är skillnad.
Ja, det är skillnad. Mm. Hur fin vän man än har. Och det är inte det handlar om, utan det liksom finns där. Men till en terapeut så kan man bara ösa ur allting och sen få nästan komma och säga att det där jag sa, det kom i ett känslorus och nu tänker jag så här. Och man får också parkera saker och det stannar där. Så att,
och du kan stänga dörren och säga hej då och gå och aldrig mer behöva träffa den personen och...
Exakt.
Det är också skönt.
Så att, nej, och jag måste ju säga att innan jag träffade dig och innan Knutby havererade, så hade jag nog, som jag har inga erfarenheter överhuvudtaget av terapi, men det är ju någonting som är väldigt bra i vissa perioder i livet, i min erfarenhet. Just att få, och då, jag tror inte att man ska fastna i att man ska samtala jämt, att det ska vara ett livsmönster, utan det ska, men vissa perioder i livet så kan man behöva räta ut saker som man själv inte reder ut tillsammans med någon annan som lyssnar, och att sortera saker så att man
det är
rätt,
man gör
liksom fack.
Ja, men jag tror så, att man dels när man själv uttrycker saker, så hör man, man kan skriva dagbok, man kan tänka för sig själv, men det är något annat att vara i dialogen, och i dialogen så ser du också din medmänniskas reaktion och gensvar, och det är intressant.
Ja, så att rekommendera lyssnare som känner att man är i det läget i livet, att det kan vara väldigt bra.
Ja. Ja, jättebra.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag tänkte på, innan vi lämnar hjärtat, alltså så sent som 1990, det är bara drygt 20 år sedan, så beskrevs för första gången en sjukdom som då i Japan, av en forskare i Japan, och därför har den fått ett japanskt namn, och den sjukdomen heter Takotsubo. Takotsubo. Och det har att göra med den här, tror jag, hjärtats, den här lilla hjärnan som finns i själva hjärtat. Att i väldigt stark, svår, alltså psykisk trauma, sorg, svåra upplevelser, så brukar man säga, ja men mitt hjärta går i bitar, eller mitt hjärta brister, brustet hjärta. Och det är precis det den här sjukdomen, det kan bli en dödlig sjukdom ofta, därför att hjärtats vänstra kammare, det är liksom där själva hjärtslaget, sen går blodet, forsar blodet ut i aorta, i den stora kroppspulslådan ifrån vänster kammare, den liksom utvidgar sig och blir som en enda stor påse, så att det finns ingen kraft i hjärtmuskeln där. Det finns ingen pumpkraft att få ut blodet. Och tydligen är det så att när den blir så där säcklikt, slapp, då får man ju en hjärtsvikt. Och då liknar hjärtat ett slags fiskeredskap som man i Japan har när man fiskar bläckfisk. Så det Takotsubo betyder ett sånt japanskt fiskeredskap för bläckfiskar.
Jag har trott att det var något sånt japanskt för någonting med hjärtat, men det var intressant. Ja.
Nej, och jag, när vi pratade om Helene Fossmo, din vän, Helge Fossmos första fru, som dog, och i samband med det här badkaret, och det var krossad tinning, och hon var också förgiftad med mediciner. Alltså det här otroligt.
Man tror ju att hon blev mördad.
Ja,
även om inte det.
Hon hade en syster som hon stod så nära, som hette Sofie. Och hon dog hon var nybliven mamma, en liten pojke, och dog några veckor senare. Och det är väl sannolikt Takotsubo som drabbade henne, så att hennes man och hennes son miste henne, hennes föräldrar miste båda sina döttrar. Apropå hjärtats känslighet.
Ja, den historien är så fruktansvärt tragisk, så att det är den först förlora dottern till troligt mord. Ja, övertygande att det är mord, men det finns ju inte bevisning för det rent juridiskt. Men och sen förlora den yngre dottern några veckor senare i då förmodligen ett brustet hjärta på grund av kanske just press, sorg, tyngd.
Och kärlek till sin syster. Hon alltså, det blev så otroligt konstigt allting runt hennes död. Det hör till också till sektpoddens kärna på något vis. Den här smärtan i när relationerna blir så förvrängda och fel.
Ja, men det är väl det som är, precis som du säger, när man hamnar i en sektlik situation, vare sig det är en grupp eller i en relation eller i en familj eller vad den är, så blir följden så mycket sorg och smärta och svek och tragik som följer de människor som är inblandade under så lång tid. Det är därför man verkligen, verkligen önskar människor att slippa så långt det är möjligt den erfarenheten. För den är, den av erfarenhet så den liksom följer. Oj, här kommer två hundar. Ja. I full makadam. Härligt.
Det kommer bli. Ligg i tikarna. Ja. Hej på er gummor.
Nej, men det följer ju verkligen en i livet. Det vet, jag vet ju det av erfarenhet. Hela sitt liv har man ju det med sig. Jag märker ju väl nu när en sån här sak sker som med min pappa, att det är naturligtvis mycket som kommer upp.
Ja.
Så är det ju.
En sak som vi har pratat om ibland också, det är att när du lämnade sekten, eller när jag tog mig ut ur den här slutna gruppen ner i Zürich, vid Junginstitutet, då kan man ju tänka så här, åh vad skönt nu. Vad skönt, jag är fri.
Ja, oja. Jag var ju euforiskt lycklig över att jag ens kunde gå på stan i frihet och handla kläder eller gå och köpa vilken vad jag ville i affären och äta på kvällen eller ja, träffa vilka människor jag ville. Så det fanns ju...
Ja. Och det tyder ju på att du inte tillhörde dem som hade suttit i... alltså du hade varit fel så länge, tänker jag. Då kommer den här euforin, jag är fri. Den hör jag ifrån er som var i lite, eller som var i tydligt underläge. Mm. Medan den som har varit i, haft övertag i sekten, de känner inte den där friheten och euforin riktigt. För de känner ju att nu kommer allting i kapp. Mm. Så det är olika, olika reaktioner. Men har den suttit i så. Har den suttit i den där lyckokänslan?
Nej, alltså jag första året kanske, jag vet inte hur länge, men ja, inte ens, men då var det verkligen så och det nej.
Alltså var en ledande fråga.
Ja, men det var ledande naturligtvis, men nej, men jag vet att jag satt och pratade med några gamla vänner ifrån Knutby-tiden som jag har fin kontakt med och som är otroligt värdefulla just för att man kan prata om de här sakerna som det är ju, vem ska förstå de här bitarna om inte vi som har varit där ändå och fortfarande har en vänskap och relation, och det är så värdefullt.
Ja, det är väldigt värdefullt.
Ja,
och, då, och ingen försöker och dra den andra tillbaks in i beroendet, utan ni har färdats och blivit självständiga och fått perspektiv på det. Vad intressant, ja. För nu är det ganska länge sedan ändå.
Jo, men nu är det ju det. Nu har det ändå gått, vad är det? 6 år.
Sex år.
Ja. Och då pratade vi just om det här att man, när man kom ut i vad som man säger, den vanliga världen, så var man ju helt överlycklig över att man var fri. Och sen så gick det ett tag och sen så var det som att man föll lite platt fall i backen ganska hårt. För att den här världen, om man nu får kalla den vanliga världen utanför sekten, den var inte så enkel som man hade föreställt sig när man var innanför väggarna. Utan den är ganska tuff, den är definitivt inte rättvis, och man märker efter ett tag att man har med sig mycket erfarenheter och saker och konsekvenser av att man har levt så länge, som gör att livet blev inte alls så som man hade kanske önskat eller tänkt. Eller inte alls ska jag inte säga, för det finns mycket som har blivit jättebra också.
Du menar, efter sekten så har man en önskan eller en...
Ja, men kanske en lite naiv önskedröm. Tro på att allting ska bara bli som man alltid har önskat. Ja, men jag vet att det kan ju låta jättelöjligt, men jag vet första gången... men den är ganska talande. Jag tror att jag ringde dig då. Första gången jag var hos frisören efter, för grejen var att det var alltid Åsa eller Åsas syster som klippte mitt hår när jag var med i sekten.
Aha.
Och sen när jag var fel då tror jag klippte mig väl inte alls istället. Och sådär. Så att för mig var det en stor sak att få gå till frisören och få göra ordning håret liksom första gången. Och jag har ju ett ganska typiskt nordiskt liksom såhär, tunt, ljust hår. Och fick någon sån här någon konstig dröm om att nu ska jag få långt, fint hår när jag går till frisören. Det fattade jag att jag inte skulle få. Men det var och så gick jag därifrån med liksom inte alls det jag hade föreställt mig. Jag blev så otroligt ledsen. Jag vet att jag så här, inte var inte ens var verkligen inte proportion till vad det handlade om. Nej, utan jag förstod att det var reaktion på någonting annat. Mm. Det var som att jag hade en bild av att det här ska jag få nu när jag egentligen får välja själv.
Mm.
Och så fick jag inte det.
Nej.
Därför att det var inte möjligt.
Nej.
Utan det här är vad jag har blivit tilldelad. Liksom. Och det är en ganska bra bild på ganska mycket sen i livet. Där man hade en föreställning om att saker skulle bli på ett visst sätt. Bara för att nu kan jag välja själv. Men det är inte särskilt lätt att välja själv heller. Och det är en ganska tuff värld vi lever i.
Mm,
det är en ganska stor möda och jobb att leva. Sen finns det mycket lycka och finns otroligt mycket som jag är tacksam över. Så det är inte alls så att jag vill klaga så. Men för jag har verkligen mycket att vara tacksam över. Men det är intressant just det här att man har en föreställning och sen så är det som att man ramlar ner i backen i verkligheten. Och landar ganska hårt. Och jag vet inte om andra som har gjort liknande resa som mig har samma upplevelse. Men,
jag tror det.
Mm.
Jag tror att den hör till. Därför att precis som när man är i en sekt eller sektlik miljö så får man lära sig att världen utanför är jättefarlig och hemsk och falsk och fel och grym och allting. Och sen när murarna faller och man går ut, då får man en lika överdriven, väldigt ofta lika överdriven förhoppning om, nej men det är underbart.
Mm.
Och sen är livet, det är ganska slitigt.
Mm.
Och jag tänker, det gäller alla. Mm. Det gäller fåglarna också. Jag glömmer inte den där våren när vi bodde på Öland på grund av covid, så att jag fick se hur de här lilla koltrastfamiljen, de byggde bo i min klematis. Och så la de här himmelsblå äggen, 5 stycken, och ruvade. Och, liksom, och de tillät mig att gå dit och fotografera. De blev väl vana vid delar trädgård liksom. Så det var okej. Mm. Och så föddes det då 5 små fågelungar. Och varje gång jag gick dit och tittade så trodde de väl att jag var en mamma eller koltrastmamman eller pappan som kom. Så då hade de så här guldgula gap som de öppnade allihopa. Hoppas jag skulle stoppa ner någonting. Och så, de hade ju inga dun. De var ju nakna som små dinosaurier. Och sen kom det lite små som sådana här vaxade pennor som små taggar så hade de. Och sen så släppte det där vaxet och så blev det små dunbollar. Ja, jag följde dem, jag älskade de där ungarna. Och jag blev ju helt konstig därför att jag hörde genom det öppna fönstret till exempel när koltrastarna blev oroliga. Då har de ett sånt läte.
Mm, mm.
Och jag får ju upp ur sömnen liksom. Och där satt katten under gatlyktan och satt och precis skulle... Satt ut med min hund och liksom
jaga iväg.
Bort med katten.
Ah.
Så där höll jag på. Och sen en dag när jag kommer hem på eftermiddagen så ligger det bara blodiga rester och så flyger en svart korp lite lojt iväg därifrån. Och att de här föräldrarna liksom hade missat dem där. Och jag tänkte, vilket slit. Här ska det är sång och bröllop tidigt på våren och sen ska det värpas och sen ska man skaffa mat till de här små gapen och sen plötsligt. Alltså alla, även våren, jag lyssnar på ett annat sätt på fågelsången och jag känner att på våren är det också en stress för järnvägar var alla måste jobba och det måste vi med.
Mm. Ja men det är, ja precis. Jag vet inte om vi känner att vi börjar närma oss ett slut eller
alltså,
så.
Jag har ingen aning. Här sitter jag och har kul.
Nej, alltså, vi skulle kunna hålla på länge till för men
ta du. Jag ser att du sitter med.
Nej, men jag bara tänkte för när vi pratade om det här så blev jag påmind. Jag är ju trots allt jag har ju ändå ett helt liv med i kyrkans
det liksom, har du
inom kyrkans väggar. Så ja. Jag kan ju min bibel. Nej, men då, när vi pratar om det här med mödan och slitet och att livet inte kanske är så enkelt alla gånger. Ingen nyhet så, men ändå. Så tänkte jag faktiskt på ett bibelord som jag vet att jag har tänkt på många gånger då. Och det är i Predikaren, kapitel 3 och vers 13. 13 där det står så här. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda, det är en gåva från Gud. Och då, jag tänkte på det, alltså, det på något sätt sammanfattar nog liksom att om man kan hitta glädje och lycka och dricka gott, äta gott mitt i all det här slitet och den här mödan som det här livet ändå innebär, då är det en gåva. Så om man nu tänker att den är från Gud eller om det är en gåva som människa man får det från universum eller vad, så är det någonting som man faktiskt ska värdera högt. För den som har den förmågan att mitt i slitet faktiskt le och vara glad och äta gott och dricka gott, den har mycket, mycket mer än de som har mycket men som inte kan njuta av det.
Ja, men det där är ju faktiskt väldigt härligt. Dels så tänker jag ju på till exempel lestadianerna långt upp i norr, en del av den kristna, kan säga den var väl sektlik, men där var ju det här, du ska bara arbeta, slita, och ju värre du mår och ju värre du har det och ju mindre du unnar dig här i jordelivet, desto bättre ska det bli ett annat liv efter detta. Det är ett lureri, så där tycker jag den här, det är verkligen en motvikt till den där typen av glädjelös askes som det kan vara. Och jag tänkte faktiskt också på gamle Freud. Han var ju född 1857. Men vi får nog ge honom. Jag har ju varit gramse med Freud, som du vet. Men han sa faktiskt så här, att livets mening, eller vad livet går ut på, är två saker. Kärlek och arbete. Alltså, kan man älska och kan man försörja sig, jobba och bidra till, vi är ju sociala varelser, vi delar av ett samhälle, kan man arbeta och hugga i, kan man vara kärleksfull, det tyckte han var, det är väldigt enkelt, men
ofta är det enkelheten som på något sätt den här djupa visdomen ligger faktiskt. Men jag tänkte på något som du berättade för mig om det här med att vara lycklig.
Ja.
Förstår du, vet du vad jag är inne på då?
Jag förstår precis vad jag är inne på.
För att jag måste ju säga att jag tycker ändå med stigande ålder att jag blir någorlunda klokare och så vidare. Och du är ju ännu äldre än mig, så att berätta.
Periodvis klok och periodvis inte alls klok. Men, nej, men du, om du slår upp Dagens Nyheter på nätet så ska du gå till den 28 juli nu i sommar här, för någon vecka sedan då. Och så är det en artikel som handlar om åldrandet. Och en forskare nere i Göteborg, nu är vi där i din västkust, han heter Ingmar Skog, och han forskar just på åldrandet. Och då har de gjort såna här metastudier där de jämför liksom åldrande, till exempel att de här så kallade blå zonerna, har du talat om blå zoner, där folk blir många fler människor än i andra delar av världen blir 100 år till exempel. Vet du varför det kallas blå zoner?
Nej.
Jo, det var så att när de här forskarna som kom fram till det tittade på näring och liksom, då hade de en blå penna och ringade in de här.
Det var inte djupare än så.
Nej. Och sen kallade de det för blå zoner.
Enkelt.
Blå penna. Men i alla fall, Ingmar Skog, han är känd för att, om du har hört det här uttrycket, 70 är det nya 50.
Det är han.
Det är han. Nej, men då har han sammanställt studier. När säger människor i olika länder, delar av världen, kulturer, att de är lyckliga, att de upplever sig som lyckliga? När de flesta människor då statistiskt sett säger att de är lyckliga, det är faktiskt i åldern mellan 65 och 75. Man kunde ju tro att det skulle vara när man är som tjusigast, när man är alltså kanske mellan 20 och 30, eller när man är på toppen av sin karriär, kanske 55 års åldern, eller. Men det är de här 65. Det bygger ju på att man får vara frisk.
Ja.
Har man tur att få vara frisk.
Mm.
Peppar, peppar. Katter över gator och tvi-tvi och kors i tak och allt. Vad många inte utmanar ödet. Men jag kan förstå den känslan.
Mm.
Man har lärt sig en del. Har man barn så är de liksom levererade. Och har man, som jag, turen att ha vänner som du och andra vänner och som tycker det är kul att vara ute. Alltså att man har, det är en härlig känsla och det är en lugnare känsla. Och det,
ja, men jag tror jag kan ana det ändå, liksom förstå. Men det vet att du har sagt till mig många gånger att det här är den bästa tiden liksom att, av ditt liv, att du ändå känner att nu är...
Ja, alltså det, jag tycker det är så intressant. Äh. När jag var yngre, då kanske jag kunde inbilla mig, ja men jag är så här, och man tillskrev sig själv kanske både väldigt fina egenskaper men också sämre egenskaper. Men idag kan man ju se, alltså det var sån här jag var. Så kan jag påstå vad som helst, men resultatet finns, och det är intressant. Men ser också det här att jag lyssnade på någon podcast här nu i sommar, så var det en kvinna i min ålder som, ja men hon var aktivist, politisk aktivist inom sitt fält. Och då sa hon så här att man kan inte begära av människor som är i aktiv ålder, i din ålder kanske, att de ska vara radikala, att de ska stå upp för kontroversiella sanningar, kritisera makthavare kanske och så, utan de måste ju försörja sig. Man måste få hem ekonomin så man har mat för dagen och kan betala sin hyra eller sina amorteringar på boendet och alltså, så. Och då så menade hon att nej men, frispråkigheten och att riskera någonting genom att säga som det är, det ska vi som är lite äldre göra. Vi har inte det ansvaret, utan vi bör liksom säga ifrån.
Ja, ett annat typ av ansvar.
Ja. Och när vi ses igen för podd, Emma, så har jag, kan säga, i sommar, jag har nog listat kanske 15-20 ämnen som jag skulle vilja ta upp. Där en del är faktiskt sådana som kanske är lite uppskakande, men som vore intressant att prata med dig om.
Spännande. Det ser jag väldigt mycket fram emot, Rigmor. Och jag ser fram emot att få återkomma till alla våra kära lyssnare. Och jag vill återigen tacka för att ni har varit så fina i era uttryck under den här tiden. Framförallt via då Facebook och Instagram och sådär. Det där kommunikationen ju fungerar på det här sättet.
Och vi säger inte att det datumet sätter vi igång. Utan vi lyssnar nu på hjärtans lilla hjärna.
Just det.
Och så hörs så ser vi och ses i den här formen.
Det gör vi. Tack så mycket, Rigmor, för idag och för många år. Jag ser fram emot många fler framåt. Säger så. Tack.
Tack, lyssnare. Tack. Hej då.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh.
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.